Nu får ni säga om det hörs direkt eller inte, för att jag brukar sköta ljudet hemma i Korskyrkan i Nyköping ibland. Och då kan det hända att då kommer det någon efteråt och så säger de, jag hörde inget. Och då blir jag så ledsen varje gång. Måste ju säga till innan det är för sent. Är det bra? Det hörs om jag pratar så här. Det känns naturligt att prata så här för mig. Jag har pratat ganska mycket genom åren. Men om ni tänker er att det skulle vara någon proffsig pastor som står här nu, då tänker ni fel. För att jag är en vanlig församlingsmedlem, precis som de flesta av er. Men jag brukar stå i en sån här talarstol ibland och säga någonting. I Korskyrkan är det så att vår pastor som vi hade på halvtid för ett antal år sedan, han lämnade oss, Gabriel. Han är nu föreståndare på öppen hand. Och då blev det så att vi fyra som var i styrelsen, vi sa vi dela på det här. En av oss råkar vara en pensionerad pastor, Theodoros. Så han drog ett rätt så stort lass. Men vi andra sa, ja men vi kan ställa upp och försöka tala, predika, dela Guds ord eller vad vi kallar det för, en gång i månaden. Och det har vi gjort ett antal år. Så jag kan säga att jag har lärt mig några saker på det. Jag blir inte så nervös av att stå här. Och jag har lärt mig andra saker också. Jag har fått en förståelse för pastorerna. Alltså om man predikar varje vecka och känner att jag ska ha någonting vettigt att komma med, som lever och som ger de här människorna som lyssnar något, det är ingen liten grej. Det är ingen liten grej att göra det, alltså. Det kräver mycket engagemang att göra det. Så jag har den största respekt för pastorer som predikar varje vecka numera. Det hade jag väl förut med kanske. Sen behöver det ju inte vara så proffsigt allt i kyrkorna. Egentligen. Vi behöver ju inte vara stolta. Liksom, jag ska återkomma till det och höja upp oss själva. Vi behöver inte nedvärdera oss själva heller. Vi har alla något att komma med, tror jag. Gamla testamentet, som jag tycker mycket om, lär vi oss ju att Gud vid något tillfälle talar genom en åsna. Och då är det lite förmätet eller lite dumt att tänka sig att han inte kan tala genom mig eller dig eller någon annan. Nu såg jag att det var en del ungdomar här. Jag har inte förberett något för barn eller ungdomar. Jag jobbar 40 år i sommar, eller när sommaren börjar. Jag har jobbat 40 år i skolan i Nyköpings kommun med barn och ungdomar. 35 av de åren har jag jobbat med ungdomar och barn som har haft det lite extra svårt för sig. Jag kanske har lärt mig något på det också. Men jag tycker att man skulle ha något i alla åldrar att säga. Får jag berätta en historia som jag hörde i somras för ungdomar och kanske för de lite äldre ungdomarna också. Jag tyckte den var så bra. Jag var med en kille som jag... Nu undervisar jag vuxna sedan 5 år tillbaka. Men en av dem, en kille som har haft mycket missbruksproblem, tog jag med ner till Sävsjö och lyssnade på, jag är hopplös med namn, men den här Sebastian Staxet. Känner ni till honom? Ja, alla känner till honom nu. Han är vad man säger i ropet, eller hur? I vilket fall, en av pastorerna där, Carl Gustav Severin, berättade den här historien. Som handlar om ett par unga människor, ett par 10-åriga grabbar. Jag tänkte jag kan berätta, jag fick bara sån lust att berätta den. Den var så bra, tyckte jag. Det finns ett radioprogram som heter Karla Vagnen. Och vid den här tiden som det här handlar om, det var Lisa Syrén, programledare. Hon som har så trevlig röst och brukar ha det här på lördag morgonen, ni vet, ring så spelar vi. Och då var det något om att man skulle ringa och berätta om sitt livs trauma. Något som har hänt som jag kan aldrig glömma, det där som hade hänt. Nu kan ju någon ha hört det, för det här är ett verkligt program som har gått på radio. Jag trodde inte på det först. Men då sa han, ni kan lyssna på det här hemma. Googla det här hemma och det går att hitta i arkivet. Så jag har gjort det hemma. Jag har själv lyssnat på program och jag vet att det är en sann berättelse. Och då ringer in en kar, en vuxen man. Och så säger han, ja, jag har en grej som jag varit med om. Jag har aldrig kunnat glömma den. Det var jag och min kompis. Nu minns jag inte namnet. Vi kan säga Kalle och Erik eller något. Vi bodde på Lilla Essingen uppe i Stockholm när jag var liten, när vi var små. Vi var väl i 10-årsåldern. Och min kompis, han önskade sig sådant ett marsvin. Och så fick han ett marsvin. Och det var jätteroligt att ha det där marsvinet. Och de hittade på det ena upptåget efter andra. De gjorde liksom, ni vet, med Märklintågen vi hade när vi var små, några av oss. De lät det marsvinet åka runt, och de byggde ramper åt det där marsvinet där den kunde klättra upp. Och de hade rena cirkusen med det där stackars marsvinet som fick vara med och vara lekkamrat till dem. Man kan se det framför sig. Men som små grabbar är i den där åldern, mellanstadieåldern, 10-årsåldern, så blev det vildare och vildare det hela. Och till slut kom de på att det där marsvinet, han behöver en fallskärm. De skulle göra en fallskärm åt det marsvinet. Och då tog de en plastpåse och ett garnnystan, och så riggade de till en fallskärm och trädde på det där stackars marsvinet där. Och den ena killen upp på högsta våningen, 10:e våningen på Lilla Essingen, och den andra där nere. Och så knallar han ut utanför räcket. Och så, är du beredd? Nu kommer han. Och så släpper han marsvinet. Och det som händer är att fallskärmen funkar. Det är bara det att han åker inte ner, utan han åker upp och blåser iväg marsvinet. Och de ser det aldrig mer. Och han säger till Lisa Syrén i det här programmet att jag aldrig kan glömma det där. Man vet inte vad som händer och så. De skrattar väl lite först, sen blir det ju nästan lite allvarligt. Vad hände med det där marsvinet? Jag har ingen aning. Ingen aning vad som hände med det. Och så tar vi programmet slut. Sen dröjer en tid. Jag vet inte hur länge. Men då ringer någon till Lisa Syrén i det här programmet. Och en kvinna. Och säger: jag vet vad som hände med det där marsvinet. Och så berättar hon för henne vad som hände. Och så ringer Lisa Syrén upp den här killen som hade ringt, mannen som hade ringt från början. Och så sammanförs de här i ett radioprogram. Och hon får berätta för killen som var med då vad det var som hände med marsvinet. Och så säger hon så här: jo, på den tiden bodde vi i Vällingby, jag och min familj. Jag och min man och vår lilla dotter. Och den här dagen, då var vi inne på Hötorget och skulle handla. Då hörde till saken att deras dotter, hon hade en längre tid bett till Gud. Hon hade avslutat sin aftonbön med att: gode Gud, glöm inte marsvinet som jag vill ha. Och där på Hötorget, när de står där och ska handla, då tittar flickan upp mot himlen. Så, nu kommer marsvinet från Gud. Och ner kommer den där och fastnar på någon lyktstolpe eller någonstans på någon byggnad. Och det blir stort hallå. Folk kommer springande, och någon ung kille som är vig, han klättrar upp och tar mammans vita käpp, för hon är synskadad, och petar ner det där marsvinet och får ner det, och flickan får hand om. Och då tänker jag liksom, ja, vi ska vara som barn, eller hur? Vi ska inte vara barnsliga, men vi ska vara lika tillitsfulla som barn om vi ber till Gud. Och ni har redan varit inne på det i bibelorden. Faktiskt jag har 4 bibelord i min lilla framställning. Ett av dem har redan läst som inledning. Och då kan vi ju kanske tänka oss att kanske Gud vill att vi ska lyssna till det bibelordet då. Då kan det vara. Så tror jag att det kan vara. De där grabbarna, eller den grabben som hade fått marsvinet, han aktade inte riktigt på gåvan han hade fått. Han slarvade med den, och han behandlade inte det där lilla djuret respektfullt. Så Gud lät den lilla flickan få det istället, som hade önskat sig ett marsvin men inte fick. Jag tycker det var en bra historia. Korskyrka, vi är en liten skara. Ni är också en liten skara, men ni är en ungdomligare skara än vi är. Vi är många äldre i korskyrka. Och alla åldrar, det finns ju ingen pensionsålder i Guds rike, utan Gud är ju med oss alla dagar. Och alla åldrar får vara med i församlingen. Det är ett av de få ställen där alla generationer kan samlas egentligen idag. I kyrka. Det är underbart att ta vara på, tycker jag. Ja, jag tror jag går till mitt ämne då, som sagt redan du har berört där då, att inte ge upp sina böner. För mitt ämne, jag har bett till Gud så gott jag kan, och jag känner frid i mitt hjärta över att säga det jag ska säga. Och jag har en uppmaning bara, ge inte upp, som tema. Och då tänker jag så här. Jag ska lägga några papper till rätta bara. Jag har ju många gånger önskat mig en bättre karaktär. Jag var ganska bortskämd när jag var liten. Jag behövde sällan vänta på någonting. Jag fick ofta som jag ville. Och det utvecklade inte någon särskilt stark karaktär, har jag tänkt ibland. Det kan vara så. Eller också är det så att man bara är som man är. Det vet inte jag riktigt. Det här med arv och miljö är ju svåra saker. Det vet vi inte riktigt hur det funkar. Men det känns som att Herren många gånger har fått liksom hjälpa mig att inte ge upp under livets gång. Med olika saker, vad det nu kan vara. Jag har lite tendens att vilja lägga av när det blir jobbigt. Sen kan jag vara ganska envis också. Jag har lärt mig en del i livet. Och någonting händer ju under livets gång också. Man mognar ju och utvecklar nya sidor av sig själv, förhoppningsvis. Så lite bättre har nog blivit när det gäller det där. Men då tänker jag så här. När jag får i uppdrag att säga någonting i kyrkan, då säger jag ofta någonting till mig själv som jag tycker att jag behöver höra. Då vet jag ju också att det är en där i samlingen som får höra något som den behöver höra. Så är det. Så att jag, om jag använder ordet predika, så säger jag predika för mig själv alltid också. Tre områden där man inte ska ge upp, som jag tänkte på. Det första området, ge inte upp om dig själv. Och jag ska inleda var ett av de här tre områdena med ett bibelord som jag tycker passar. Så ska jag ta bort det bibelordet som du redan har läst, för att det är ju redan läst. Du behöver inte läsa det en gång till. Det blir lite kortare. Det är också en fördel med amatörer som predikar. Det blir inte så vansinnigt långa predikningar. Ibland kan äldre vänner säga att det var väldigt långt idag. Det var kanske bra, men det var långt. Det är inget självändamål att det är långt. Theodoros, som jag pratade om, som är en av de här fyra, då nu är han inte med längre, men han är ju gammal pastor av grekisk modell. Han tycker att ett möte ska vara 2 timmar minst. Och en predikan ska vara ganska lång. Och det råder delade meningar om det, kan jag säga. En del gillar väl det. Andra tycker att det kan man inte säga något vettigt på 20 minuter, en halvtimme. Då kunde man ju lika gärna varit tyst. Och man behöver inte säga om sakerna gång efter gång kanske. Det är också en frestelse när man får chansen att stå så här och man gillar att snacka. Men Filipperbrevet 2, vers 12. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Inte bara så som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn, mitt i ett ont och fördärvat släkte. När ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord. Och det viktiga som Paulus slår fast där, det är att det är Gud som verkar i oss. Jag tycker det är skönt att tänka på det. Det är Gud som verkar i oss, så att vi i vilja och gärning ska förverkliga hans syfte i vårt liv. Det är inte vi själva som ska lyfta oss i håret. Det är ganska svårt att förändra sig själv. Och liksom ta sig i kragen och helt plötsligt inte vara rädd eller något annat som man har problem med. Men det är Gud som ska verka i oss, så att hans vilja ska ske. Det är liksom inte Bibelns undervisning att det är vi som står i centrum och vi som gör en massa saker, utan det är ändå så att det är Gud som vill göra saker i oss och genom oss. För att vi ska bära frukt och för att våra liv ska fungera. Det bygger liksom inte på självansträngning, det kristna livet. Om det förstås på rätt sätt. Jag har spilt mycket tid på det här området och grämt mig över att jag har gjort det eller SI eller så. Men det har jag försökt sluta med på äldre dag. Det kommer inget gott av det. Jesus, han säger på ett ställe, tror jag, att köttet, den naturliga människan, är inte användbart till något. Det är till intet gagneligt. Det Bibeln kallar den gamla människan. Det är anden som ger liv. Den gamla människan är oanvändbar till allt gott verk. Och Paulus, han konstaterar att i hans kött, hans gamla människa, bor inget gott. Och han om någon har ju meriter. Hans meriter är ju oklanderliga, allt vad han gjorde och var med om. Men han säger att han räknar det som avskräde, allt egna. Det kastar han på sophögen för att få leva i Kristi nåd. Där man inte har något eget att komma med. Inte behöver ha något eget att komma med. Det är anden som gör levande, som ger liv. Och anden får vi av nåd. Genom omvändelse och tro och dop enligt Guds löften. Det är inget vi behöver prestera för heller. Lika lite som själva frälsningen. Och nu har Guds ande möjlighet att skapa någon god frukt i oss, i våra liv, om vi tillåter det. Det handlar mer om att tillåta Gud att göra någonting än att vi själva ska spänna oss och krampartat kämpa för att frambringa någon slags frukt. Utan bara att låta Gud göra det han vill i oss. Vi kan inte förändra den här gamla människans natur. Den kommer alltid ha jaget i centrum. Jag vill och jag tycker om och jag vill vara och jag vill synas och jag vill det och jag vill det och jag. Det kommer aldrig bli annorlunda. Och ska vi kämpa mot det där i egen kraft, då blir vi trötta och modlösa och så kommer vi att frestas och ge upp. För vi kommer att märka att det där, det går inte att förändra. Ju mer man försöker, ju mer kommer man att se att innerst inne, den gamla människan, den är inte god. Den är inte som Gud vill. Men vi lever inte under lagen, står det. Vi lever under nåden. Vi behöver inte hålla på med den här kampen. De som inte är kristna, de har ibland en uppfattning om oss att vi sitter på våra höga hästar och vi tycker att vi är mer moraliska och finare och bättre kanske än andra. Vi har ju varit med i kyrkor och sammanhang i 40 år. Exakt nu i höst. Och jag har träffat någon enstaka sån människa som har varit lite högfärdig och stolt. Någon enstaka. Jag tror det är oerhört ovanligt. Jag säger inte att det inte finns högfärd och stolthet i församlingarna. Det gör det säkert ibland. Men jag har inte mött det ofta. Däremot har jag väldigt ofta mött kristna som tycker att de är dåliga. Tycker att de är dåliga kristna. Som skulle vilja vara annorlunda. Jag ber så lite. Jag är så dålig på att vittna. Jag kan så lite. Jag kan bara be. Jag kan ingenting. Det är så svårt att läsa Bibeln. Och så vidare och så vidare. Andra är mycket bättre än jag. Om jag bara vore och så vidare. Och det sättet att tolka kristendom på utöver det blir helt förödande. Det tar glädjen ifrån oss och gör oss modlösa. Och får oss att misströsta. Och så fokuserar vi ju på oss själva hela tiden. Visst gör vi när vi gör så. Vi fokuserar på vår förmåga, eller snarare vår oförmåga, istället för att fokusera på Gud och på hans förmåga. När man tänker på universum, jag har en kvinna i skolan som läser om universum nu, och då får jag lite kunskap på köpet också. Alltså, vår sol är en av miljarder solar eller stjärnor i Vintergatan. Miljarder finns det i Vintergatan, sådana. Hur många planeter som susar runt de där olika solerna har vi ingen aning om. Sen finns det miljarder Vintergator där ute. Och vi som tror på Gud, vi tror att han ligger bakom det här. Det står att han kan nämna varje sån här vid sitt namn. Han vet vilka de är, varenda en av de här miljarder, miljarderna, stjärnorna. Och i det lilla så vet han ju också och ligger bakom hur allt fungerar i cellen. Vi läste om för ett tag sedan. Jag har några unga kvinnor som läser vårdutbildning, och så har jag hamnat på hand om det. Jag är ju ingen vårdlärare som kan en massa om det, men då får jag lära mig lite saker på köpet då. Grunden för allt liv finns i den här DNA-spiralen, som är ett protein, om jag förstår det rätt. Nu är någon sjukvårdsutbildad som kan slå mig på fingrarna lätt som en plätt, va? Men var kommer DNA ifrån? Ja, DNA, det bildas i cellen. Så liksom om man tänker den första cellen som en gång blev till, det första livet i universum som blev till, det förutsätter ju liksom sig självt, va? Det måste finnas en cell för att det ska finnas DNA. Men det kan ju inte finnas DNA om det inte finns en cell. Och så vidare och så vidare. Gud, han har koll på alla de här grejerna. Han ligger bakom allt det här. Det var han som satte igång det. Han är herre över allt det här. Och då är det klart att han kan använda oss. Fast vi har en massa brister. Han kan ju göra vad han vill genom vem han vill. Det fanns en bok någon gång som jag läste som hade ett citat där, att det handlade om Mose och den brinnande busken. Applicerat på människor då. Vilken gammal buske som helst duger, va? Vilken gammal buske som helst kan brinna om Gud finns i den. Och det är ju det som Bibeln säger, att Gud finns i de som tror. Han som ligger bakom universum, det stora och det lilla, allt det fantastiska, han bor hos den som tror på Jesus. Och det är ju en ofattbar sanning som gör att verkligen att allt blir möjligt. Och det går ju inte att förstå vad det innebär riktigt. Han är i oss, han vill verka gott i oss och genom oss. Han vill att våra liv ska bli till nytta, att vi ska bära frukt. Det finns förutberedda gärningar till och med som han vill att vi ska vandra i. Och då ska vi inte hindra honom. Och det är svårt. Och då bör man hjälpa varann i en församling. Uppmuntra varann, hjälpa varann. Prata med varann. Dela saker med varann. Och jag tror att jag har hindrat Gud många gånger att göra vad han vill i mitt liv. Och det kanske alla troende har gjort ibland. Det tror jag faktiskt. Vad är kärnpunkten i kristen tro? Alltså förutom Jesus själv och vad han gjorde. Nu lever inte mer jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus. Så vi kallar det därför vetekornets lag. Någonting måste dö, vetekornet då, för att det ska bära frukt. Kommer upp något nytt och bär frukt. Och det handlar om, riktig kristendom handlar om att ge upp sig själv. Sitt självliv. Livet med jaget i centrum. Och det är skönt. Jag säger inte att det inte kommer att sprattla en massa gånger. Det gör det. Men det är skönt att ge upp självlivet. Det är alldeles underbart att få ge upp självlivet, tycker jag. Det hänger inte på mig. Jag behöver inte vara felfri och duktig och märkvärdig. att bejaka att vi är döda med Kristus i dopet, som Bibeln säger, uppståndna med honom till ett nytt liv. Att vi var i andlig mening med Jesus på korset, men nu är vi födda på nytt och Kristus lever i oss. Så det finns all anledning att inte ge upp om sig själv, för det handlar inte om oss själva. Sen läste du så bra det där om att inte ge upp om sina böner. Det var min punkt nummer 2. Ge inte upp om dina bönämnen. Vi vet ju att svaren dröjer ibland, eller hur? Det är bara sanningen. Jag läser ett ställe från första Johannes brev, kapitel 5, vers 13. Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Och vår frimodiga tro på Gud är denna: om vi ber honom om något efter hans vilja, så hör han oss. Och om vi vet att han hör oss vad vi än ber om, så vet vi också att vi får vad vi ber honom om. Det är ett av många bibelord som lovar bönesvar till den som ber efter Guds vilja. Och det han läste i inledningen här är ju ett annat, och det finns många fler. Och det är det så att Gud kan inte ljuga, som det står i ordet. Det är en underbar sanning som jag ofta upprepar för mig själv. Gud kan inte ljuga. Det ingår liksom inte i hans utrustning, eller vad ska vi säga. Han kan inte ljuga, helt enkelt. Det är bara ljus och sanning och rätt hos Gud. Han ljuger inte. Och har han lovat en sak, då håller han den. Det kan vi vara fullständigt trygga i. Men han är ju inte en springpojk åt oss. Det är han ju inte. Utan vi får ju komma i ödmjukhet. Och vi kan ju inte hoppas på att komma till Gud och bara vilja ha en massa saker för egen del. Jag ber inte så mycket för sånt längre, känner jag. Vet inte om man ändrar sig med åren. Nu tänker man ju mest på människor som man tycker om och bryr sig om, och ber till Gud för dem. Det är barn och barnbarn, och det är andra man möter i jobbet och församlingen och så. Men ibland dröjer svaren och vi frestas att ge upp. Jag har ett bönämne som jag har vaknat med, lagt mig med och vaknat med i drygt 3 år nu. En människa som verkligen betyder något för mig. Som har satt sig i en situation där det finns ingen annan hjälp än Gud. Jag ser ingen annan möjlighet än Gud för att få ordning på det där. Och jag ber. Och det är inget som har hänt i det synliga. Och då kan man ju tänka, man kan börja frestas att är det någon idé? Ja, då får man läsa de här bibelorden. Och så ser man ju, Gud som inte kan ljuga, han säger så här. Och då ger man inte upp. Då fortsätter man, för det finns inget annat hopp än att hänga i och be till Gud. Varför det dröjer vet man ju inte. Vi har ju alla sådana bönämnen. Man blir ju till och med trött på sig själv ibland. Jag vet inte om ni blir, men jag blir trött på mig själv och mina formuleringar ibland. Kommer med det här igen. Stackars dig, herre, ska du lyssna på det här igen? Men jag tror inte Gud ser på det på det sättet. Men jag blir lite trött på mina egna böner ibland. Och det känns ju inte så trostärkande att vara trött på sina egna böner. Kung David i Bibeln är underbar. Han är ofta i den här situationen. Och vad är det han gör? Han säger precis som han tänker och känner till Gud. Alltid. Han blygs inte för att säga sitt hjärtas mening till Gud. Jag brukar läsa ett par psalmer varje morgon. Och så slås jag över ofta. Jag kan göra hans ord till mina egna ord. Var är du, Gud? Räck ut din arm. Gör något. Hur länge ska de få hålla på. Res dig, Herre. Kom till min hjälp. Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Han utgjuter sitt hjärta, David, ohämmat på ett positivt sätt. Säger precis ärligt vad han tänker och känner i sina böner. Och sen får han betyget i Bibeln. Han är en man efter Guds sinne. Eller hur? Vad vill Gud ha? Han vill ju inte ha något religiöst skådespel från vår sida. Han vill ju äkta vara. Han vill ju att vi är ärliga och sanna. Och det är ju ändå så att han vet allting. Så det är ju rätt meningslöst att försöka spela teater eller låtsas frommare än man är. Det känns som sagt inte något inget man kan ha framgång med direkt. Men det verkar som om Gud värderar det här. Att vi är ärliga mot honom. Att vi uttrycker vad vi känner i våra hjärtan. Varför dröjer du? Varför har du inte svarat på det där? Du vet, han går ju under. Hjälp honom. Vi får be så. Vi får be härligt och från djupet av våra hjärtan. Vi får ha en sån relation till Gud. Och det känns gott att göra Davids ord till sina egna. Han är så duktig på att formulera de här känslorna, tycker jag. Och hur ansatt han än är, kommer han alltid tillbaka till samma slutsats. Men jag säger, jag hoppas på Herren. Hoppet finns alltid kvar. Hoppet. Och det är ett ord som har ringt i huvudet på mig ett antal år nu. Så vi pratar om kärlek och vi pratar om tro och andra saker. Men hoppet. Att ha ett hopp. Det är viktigt för en människa att ha ett hopp. Inget bra när det känns hopplöst. Inget bra. Och vi har all grund för att ha ett hopp. Både för tiden och evigheten. Som kristna. Och jag har inget annat hopp än att Gud står för sina löften. När det gäller mitt speciella bönämne som jag sa nu. Eller något annat. Och det är ganska orimligt. Om vi ska möta Gud en gång allihopa. Det står ju så. Hur nu det ska se ut och bli. Vi ska stå inför Herren en gång. På den yttersta dagen. Eller? Och att vi då. Små kryp skulle kunna säga till Gud, du höll inte vad du lovade liksom. Det är ju helt orimligt. Så kommer det inte att bli. Utan han är ju sann och rättfärdig och trovärdig i allt vad han gör. Vi kommer ju inte kunna visa på att han inte har hållit sitt ord. Han kan inte ljuga. Jag kan ljuga för att klara mig undan lite nu och då. Men Gud kan inte ljuga. Men det jag har gjort på senare tid då, som jag tycker funkar för mig, det är att jag tjatar inte så mycket på Gud längre, utan jag tackar för att han har hört mina böner. Det tycker jag är en nyckel på något sätt till att det inte blir så. Ja, ni vet vad jag menar. Jag tackar för att han älskar den här människan som jag ber för. Jag tackar för att han vet vad han verkligen behöver. Att tacka för att han har kontroll över det här. Att det som ska ske, sker i rätt tid. Jag vet ju inte det. Jag vill ju bara lösa problemet nu. På en gång. Men det är kanske inte det optimala sättet. Gud vet ju det optimala sättet. När det blir bäst. Det fanns en bok en gång. När jag var ny kristen fanns det en bok som heter Guds makt genom tacksägelse. Är någon som känner igen kanske? Jag spelar ingen roll. Men författaren menade på att det var ju liksom genom att verkligen tro på bönesvaret. Och tror man verkligen på bönesvaret så tackar man ju för det redan innan man har sett det. Och så skulle man göra det här liksom nästan som en metod. Eller om jag var så omogen att jag tolkade det så när jag var ung då. Det var ju nästan en lite vansklig undervisning. Va? Ungefär som att vi skulle kunna använda rätt formuleringar så får vi Gud att göra det vi vill. Det är inte särskilt roligt. Men en bra metod tycker jag. Att tacka Gud för att han har hört bönerna. Och att han har i sin hand. Att han har kontroll. Det har han lovat. Jag fokuserar inte så hårt på problemet längre, utan mera på Gud, att han har tagit hand om det. Och det har han ju lovat. Om vi inte ger upp ska vi få skörda vad vi har sått, står det. Och en dag för ett tag sedan när jag faktiskt fällde några tårar. Man blir bättre på att gråta när man blir äldre, även som kar, tycker jag. Jag har i alla fall blivit det. Så jag grät några tårar över det här. Och så, då kom det där ordet. De som sår med tårar ska skörda med jubel en dag. Att det är underbara ord, underbara löften, och det är inte tomma ord. Det är Gud som står bakom dem där. Och bönen är en sådd. Om man sår något så får man skörda. Och vi har ingen aning om vad våra böner kommer att betyda när allt blir synligt och uppenbart en gång. Det kan vara så. Det är till och med troligt att det är så, att våra böner bidrar, gör att människor blir räddade för evigheten. Det finns ingen gräns egentligen för vad våra böner kan betyda. Att ge upp om sina bönämnen, det är en total katastrof. Det får vi inte göra. Det får vi aldrig göra, utan snarare ta på oss fler bönämnen. Så ge inte upp om bönämnena. Och det sista, bara ett ord ifrån Jeremia som handlar om framtiden. Vi har en framtid och vi har ett hopp. Och han säger så här: jag vet vilka avsikter jag har med er. Jeremia 29, vers 14. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Någonstans sägs det också att alla Guds löften har fått sitt ja i Kristus. Det känner ni igen. Och det här är ett sånt löfte. Jag tror det gäller oss alla, även om det är sagt i Israel från början, på Gamla testamentets tid. Vi har en framtid och ett hopp, och det goda kommer att stå som segrare en dag. Ondskan kommer att förintas. Och det ska bli uppenbart för alla att Kristus är Herren. Alla ska böja knä för Jesus en gång och erkänna att det är han som är Herren. Någon kanske gör det ovilligt, men alla kommer att böja knä för Jesus en gång och få erkänna att han är Herre. Och vi måste passa oss i den här tiden som är nu. För när ondskan tilltar, det är så mycket mörker omkring oss. Så mycket, för att använda det ordet i kyrkan, det är så mycket djävulskap i ordets rätta mening omkring oss. Och då står det ju så här ungefär i Bibeln, att när ondskan tilltar ska kärleken kallna. Eller hur? Och det känner man ibland en frestelse till i sitt hjärta. Man blir hård och cynisk och liksom fäller dumma kommentarer över det här som vi ser som händer runt omkring. Det är som om ondskan tilltar och växer. Och ibland kan kanske människor i kyrkorna tänka, det är ingen idé. Ska vi fortsätta? Vi är så få. Vi är så gamla. Vi kan väl inte liksom stå emot det här och samhällsutvecklingen. Och jag tror att många tänker så där ibland. Det blir sämre och sämre. Men att polariseringen mellan gott och ont ökar ju längre tiden går mot sin avslutning är ju inte särskilt konstigt. Om Jesus kommer tillbaka som han har lovat och sagt och ska göra slut på ondskan, då kan vi ju räkna med att ondskan kommer att vara mer och mer aktiv ju närmare den stunden kommer. Det vore ju konstigt något annat. Det finns ju någon himmelsk logik i det. Det står att djävulen rasar eftersom han vet att hans tid är kort. Kungars kung är på väg. Kungars kung kommer. Men han dröjer. Vad dröjer han för? Varför gör ni inte slut på allt det här eländet med en gång? Varför dröjer han? Det finns bara ett skäl som jag kan se i mitt lilla huvud. Och det är att han vill att så många som möjligt ska ta emot Jesus och bli frälsta. Det ska ju nå alla folk, det här budskapet. Det står ju i missionsbefallningen. Det är snart uppfyllt. Och Gud vill att egentligen att alla människor ska bli frälsta, komma till tro och bli frälsta och räddade för evigheten. Det är vad Gud vill. Men alla människor vill ju inte det. Men Gud vill det. Och därför dröjer han för att ge ännu en nådatid, för att använda det ordet. Och om vi ser på oss själva då, som vi sa i början här, så kan vi ju känna oss små, betydelselösa och vanmäktiga i den här kampen. Men vi har nämnt redan vår möjlighet att be. Stående på en stadig grund. Guds alla löften. Jesu Kristi fullbordade verk. Det är en grund som heter duga. Det finns ingen starkare, bättre grund. Vi kan ju liknelsen om han som byggde huset på berget. Och han som byggde på sanden. Vi bygger på berget. Vi bygger på det som Gud, som inte kan ljuga, har lovat och som han har gjort genom sin son Jesus Kristus. Och enskilt och tillsammans är vi älskade av honom. Vi sjöng om det. Vi sjöng så fint, tjejer. Det kändes alldeles jättebra när ni gjorde det. Och vi är älskade av honom och vi tillhör honom och vi tillhör varandra. Vi är lemmar i hans kropp. Och han är huvudet. Och det där kan vi begrunda lite djupare. Om det är sant att vi är lemmar i Kristi kropp, då får det konsekvenser. Eller borde få det. För om vi tappar tron på församlingen, som jag märker ibland att människor frestas till, Då innebär det väl egentligen logiskt sett, med mitt sätt att tänka i alla fall, att då tappar vi väl ändå tron på Jesus också. Om vi tappar tron på kroppen, tappar vi väl, kroppen är ju ihop med huvudet. Det är ju som att vi tappar tron på Jesus då. Att inte han kan göra något med församlingen. Är han så liten? Om vi tröttnar på församlingen, kan man ju frestas att göra ibland. Tycker att den är si och den är så. Så tycker vi ofta varann i kyrkorna. Det vet ni också. Kanske inte här. Men där jag är i alla fall så ibland. Att man inte är så där alltid kompatibla med varann. Och man kan tröttna lite på varann. Och så drar man sig bort från församlingen. Ja, men måste inte det vara ändå att man drar sig bort från Jesus då också? Det finns en logik i det där. Om vi inte älskar vår bror eller syster som vi har sett, kan vi då säga att vi älskar Gud som vi inte har sett, säger Johannes i ett av sina brev. Ja, det är en utmaning att vara med i en församling, tycker jag. Och det är en utmaning. Jag vet flera människor som har skapligt höga andliga ambitioner, för att säga. De är gärna med på olika saker och engagemang och sådana här saker. Men de är inte med i en lokal församling. Och då brukar jag säga ibland till den ena av dem och tänka om den andra, som jag inte känner lika väl. Att det är lite som att skolka, tycker jag. För att det är en del av kallelsen att vara med i en församling och öva sig i att fördra varandra. Eller hur? Att synliggöra den här nåden som Jesus erbjuder oss, var och en. Att synliggöra det liksom, att vi också lever så i förhållande till varann. Så som han är mot oss. Snurrar jag till det? Ni förstår vad jag menar. Ja. Är det för drastiskt att tänka så här? Ja, men jag tror inte det. För att när Jesus möter Saul på Damaskusvägen och uppenbarar sig för honom, och säger han ju till honom: varför förföljer du mig? Men det har inte Paulus gjort egentligen. Han var inte med, det står inget om att han var med och förföljde Jesus. Han förföljer hans kropp. Han förföljer dem som tror på Jesus. Jesus identifierar sig med de som tror på honom. Som säger, varför förföljer du mig? Han verkar tänka så i de här banorna. Och vi har ett ansvar för varandra. Och vi ska inte ge upp hoppet om församlingen, om framtiden, om våra bönämnen. Vi ska fortsätta med alla de här sakerna. Och hjälpa varandra att hålla ut. Och vi ska tacka Gud för att han hör våra böner. Vi ska inte ge upp om oss själva. Vi ska inte ens titta så mycket på oss själva. Vi ska titta på Herren. Och vi har en framtid och ett hopp. Där tror jag vi stannar. En bön kanske man får be tillsammans med er. Vill tacka dig Herre för att du är så trofast och pålitlig. Att du verkligen är den här klippan som vi sjunger om och läser om ibland. Det här berget som står fast mitt i det här kaoset, mitt i det här mörkret, mitt i allt det här eländet som pågår dag efter dag runt om på den här jorden här. Så är du den fasta punkten, den fixa punkten, den som inte förändras, den som inte den som vi lugnt och tryggt kan vila hos och prisa dig för att du är sådan, att du inte kan ljuga här, att dina ord är sanna, att dina löften håller, att vi kan kasta oss på dem, att vi kan bygga våra liv på dina löften, och det här på jorden, och att vi kan lita på allt du säger om evigheten också här. Vi tackar dig för att vi har varandra i församlingen, att vi kan få öva oss i att följa dig och lära oss att ha fördrag med varandra. Lära oss att förlåta varandra så som du har förlåtit oss här. Tackar dig för alla vänner här i Jönåker. Jag välsignar var och en, unga och äldre här. Ber att du banar en väg för församlingen här och hjälper dem med alla saker som de vill ha hjälp med och behöver hjälp med här. Tackar för Robert också. Eva. Ber för min församling också, Korskyrkan här. Vi vet ju inte riktigt hur vi ska göra. Några vill ge upp. Några väntar på dig att du ska öppna en dörr här. Några vill sätta igång och göra saker. Vi lägger i dina händer här. Vi hoppas på dig. Det finns goda grunder för att hoppas på dig här. Och aldrig sluta hoppas. Det är aldrig hopplöst att tro på dig här. Amen.